Känn er varmt välkomna till Kreativa Norrland med mig, Matilda Henningsson, och min poddkollega Oskar Ryd. Med Kreativa Norrland så vill vi rikta ljuset på kreatörer och tillverkare från norra Sverige. Vi vill lyfta era historier för att inspirera andra, sprida kunskap om branschen och inspirera fler att våga satsa på de kreativa och kulturella branscherna. Idag så gästas podden av kaffekonnoissören, greken och baristan som har representerat Sverige i internationella baristatävlingar i Japan och Schweiz. Vunnit Nordic Barista Cup och utvecklat innovationer inom baristavärlden. Och gjort Kostas of Sweden till ett av de starkaste varumärkena i kaffevärlden. Varmt välkommen till Kreativa Norrland, Kostas Piatsikas.
Tack så hemskt mycket.
Innan vi drog igång och började spela in idag så var det ju otroligt mycket fotbollsprat. Så pass mycket så att vi nästan funderar på om det här skulle bli en fotbollspodd. Och jag tror ingenting hade gjort Oscar gladare än exakt just det. Så kommer det inte att bli. Men Kostas, varför pratar vi om fotboll?
Om jag säger så, det är inte bara Oscar som skulle vara glad.
Du skulle också vara glad. Vill du hellre prata om fotboll än om kaffe?
Nej, vi pratar om kaffe.
Ja.
Varför pratar vi om fotboll?
Ska jag berätta en grej? Jag brukar göra många inlägg och jag skriver kaffe och fotboll. Och det är även en hashtag, kaffe och fotboll. Så det är min största intresse just nu.
Vad är det bästa med fotboll?
Och just nu är det eftersom jag har två barn som håller på med fotboll. Det är därför det blev ännu viktigare för mig.
Nu vet ju vi att de är och spelar i Grekland. Så hur följer du dem då?
Så nu när de är borta, det är jättesvårt. Så det är inte alla matcher som sändas live. Så det är tufft.
Nej, för det är inte allt som visas på som du kan titta på tv.
Tyvärr har det varit lite problem i år med den liga. Med sändningar och sånt. Med tv-rättigheter och allt. Så jag har till och med varit till den punkten som jag skickar folk där. Föräldrarna, kompisar för att se fotboll, till och med filma och skicka mig lite klipp. Så det känns lite jobbigt, men ja.
Får du träffa dem snart?
Japp.
Vad härligt. Vi brukar inleda de här poddarna med en faktaruta. Fullständigt namn?
Kostas Piatsikas.
Ålder?
47.
Hur skulle din bästa vän beskriva dig?
Min bästa vän skulle beskriva mig som roligt. Det är att skratta och skämta, det är någonting som många känner mig för. Så jag tror de skulle säga så.
Var är hemma?
Hemma är där min familj är. Barn och fru.
Så just nu är det ett hem i Umeå och ett i Grekland?
Hemmet är splittrat just nu.
Vad är kreativitet för dig?
Kreativitet är att kunna framföra och göra verklighet, någonting som man har i huvudet. Oavsett om det är något nytt eller något gammalt. Helst någonting som det kommit i huvudet som man aldrig sett eller hört. Så ibland man gör grejer som man har fått inspiration från något annat. Men då ser man att det är någon annan som har gjort det också eller har tänkt på det. Men kommer man fram till någonting som man har aldrig ens hört eller sett. Och börjar man göra så det här blir verklighet. Det tycker jag det är kreativitet. Att man, den som finns i hjärnan man börjar göra verkligt. Och sen när man börjar undersöka och säger att det här har aldrig funnits. Då är det verkligen toppen av kreativitet.
Då kör vi igång med din andra passion, kaffe. Om du får börja med att prata fritt om vad kaffe betyder för dig.
Det är egentligen hela livet just nu. Så var det inte naturligtvis i början. Det var som en rolig grej att jobba på kaféer. Man tänkte inte ens på kaffe. Det fanns inte något roligt kaffe när jag började jobba med kaffe i början av 90-talet. Det var som man gillade doftet och så här och smaken var inte så, men man låtsas att man gillar smaken. Man, du vet, när man är som ung och man dricker för första gången. Men det var inte roliga kaffe vi drack då. Så det var från en rolig grej och en social grej att jobba på kaféer och träffa människor och gilla handverket och allt det här. Sakta men säkert blev en livsstil. Det blev en stor passion. Och det kom till en punkt att det blev hela livet. Så man byggde igen hela sitt liv runt kaffet. Både som verksamhet som man lever ifrån. Och som social nätverk. Med att resa och träffa andra människor. Och vara på ursprungsländer och tävla. Bygga en karriär som man bygger hela sitt liv på. Så det är igen hela livet. Kaffet lika med hela livet.
Du är inne på det när du började jobba på café liksom, och sen när det tog steget över till att bli allt mer och mer. Kan du komma ihåg vad det var för någonting som triggade igång det här att nu var det mer än den där goda doften till att men jag vill fördjupa mig i kunskapen och ursprungsländerna, var det kommer ifrån, hur får man till den bästa rosten?
Det var först efter 2002, 3, 4 där någonstans, och jag började komma i kontakt med lite bättre kaffe, lite finare sorter. Då började de komma in i landet här i Sverige. Och då kom jag, eller i min väg kom vissa sorter som förändrades hela min bild om hur kaffet smakar och vad finns det, hur mycket mer det finns av det som jag visste och hade testat. Och då var som en turning point. De smakerna och den komplexitet och de aromerna som jag aldrig upplevde i mitt liv gjorde att jag blev ännu mer passionerad. Och jag ville ta det längre och längre och längre.
Vad är det för någonting i kaffebönan som gör, som skapade de här liksom olika tonerna?
Så här var det för många, många år, den som vi kallar för speciality coffee. Då menar vi de finare kvaliteter som produceras runt i världen. Det fanns ingen marknad för det. Folk var inte intresserade att testa något bättre. Den intresse började växa sakta med säkert i början av 2000-talet. Även om många säger att specialty coffee har alltid funnits. Inte bara i kaffe, i andra produkter också. Man har alltid ville ha något bättre. Men på grund av den ekonomiska situationen i världen. På grund av hur handel har fungerat. Intresset som en del av, finns det intresse då kommer produkten och inte tvärtom. Produkten kanske finns men det finns ingen intresse. Så vi har jobbat och druckit den som vi kallar för industrikaffe, massproduktionskaffe. Och så var det att de små rosterier och producerande, alltså rosterier som köper råkaffe och rosta och sälja. Många av dem försvann för 30-40 år sedan. De bara lagt ner. Och det var inte bara rosterier. Det var små mejerier som försvann. Små bryggerier. Alla små produktioner nästan försvann. Och då blev allt de där populära produkter som kaffet. De blev industrialiserat. Det var jättestora produktioner. Och då började de massproducerade kaffe. Det viktigaste var inte kvalitet. Det var priset. Det ska vara billigt. Det ska finnas överallt i alla affärer. Och det ska vara konsumtion, konsumtion, konsumtion. Så när den intresse började växa igen, att med industrialiserat av kaffe, då försvann kvalitet. Så när vi som konsumenter och vi som professionella folk ville ta tillbaka eller se vad finns det mera än den där bas, lågkvalitetsprodukt, då började även producenterna jobba med det. Att okej, jag producerar, vi säger, 100 kilo kaffe. Av den där 100 kilo, det finns en liten del som är mycket, mycket bättre. Men det kostar mycket mer att ta fram. Och processa och hantera och allt det här. Men finns det marknad för det? Om en kaffe, vi säger, kostar 10 kronor. Och det här skulle kosta, vi säger, 100 kronor. Vem ska shoppa det? Och när det fanns svaret från andra sidan, från professionella som ville shoppa, vi som importörer eller rosterier, och från kunderna, Ja, vi vill se hur, vad mer finns i det kaffe. Då började det växa det här. Så det är därför vi pratar om att det började komma bättre kaffe i marknaden. I alla vissa marknader, mera, vissa mindre. Och då kom den första stor våg inom specialty coffee. Att vi började jobba med de där finare kvaliteterna. Det fanns intresse. Och med den finare kvalitet, då började vi upptäcka smaker och aromer som har alltid funnits där. Men vi fick inte uppleva det på grund av att vi fick aldrig testa de kafferna. Så, och den typ av kaffe är bättre på grund av jordmånen, var det växer och vad är för kvalitet på jordmånen, det metalliska och den mineraler och allt som finns i ett jordmån, om det är vulkanisk eller hur det är. I vilken höjd det växer, vad är det för varietet, det finns hundratals olika varianter, som med vin till exempel. Hur de plockar de här kafferna, plockar de när de är fullmogna, plockas när det är omoget, är det blandat, hur det hanteras, plockar man en och en försiktigt så de inte förstår dem, hur de ska torka dem för att ta bort fruktsåtet och ta fram benen som sen ska torkas och sen efter en lång tid ska komma till ett rosteri och vi ska rosta det på rätt sätt för att ta fram den som redan finns i, där inne, och sen hur ska vi brygga det. Så det är en stor kedja av många, många moment som måste stämma och göras rätt för att få uppleva den som gjorde att vi var helt förälskade till specialty coffee. Och de smakerna och aromerna ändrade hela våran, mitt och många andra kollegor, bild om vad är kaffe egentligen. Och vi ska inte glömma att kaffe är en av de mest komplexa råvaror som finns i världen. Det är nästan dubbelt så mycket arom- och smakämnen i en kaffebönan där i en druva. Och den komplexiteten vi fick aldrig uppleva förut. Så om du frågar vem som helst, men hur smakar kaffe? Ofta de säger att det är en bitter dryck. Som är, ja. Men det finns så mycket mer än det. Om man tittar på taste wheel, alltså en hjul som har alla smaker och aromer som finns i kaffet. Då fattar man vad innebär och hur komplext det är.
Vi har ju blivit tipsade om att prata mörkrost med dig. Är det här det kommer in liksom som ett svar på? För jag gissar då att anledningen till att allting smakar likadant var för att man liksom processerar det på ett visst sätt och kanske förstörde bönorna på något vis.
Om vi delar kaffe till tre områden, då är det produktion, rostning och bryggning. Det är egentligen de tre områden som finns. Och varje område delas till mindre delar naturligtvis. Produktion är någonting som händer i de producerade länder som kaffet växer. Och då är det runt den tropiska och subtropiska zon. Och där är någonting som vi kan påverka och ha kommunikation. Vi kan till och med gå där och hjälpa och plocka och göra det jobbet. Men oftast vi gör inte det. Vårt jobb är att rosta kaffe, den andra stora delen. Så det som händer i produktionen naturligtvis påverkar hela resterande av kedjan. Så om vi säger till exempel att allt som har hänt i produktion, vid produktionsområden har gått på rätt sätt. Att kaffet är högväxt, det har växt sakta, det har utvecklat sina aromer och smaker och allt. De som har odlat, de har gjort rätt med att ta hand om den planta och plocka det och allt det här. Processen som vi pratar om, den delen av jobbet att separera fruktsåtet av benen har gjorts rätt på en viss sätt. Det finns olika sätt att processa kaffe. Att förvara kaffe i rätt fuktighet, allt har gjorts rätt. Och då kommer den kaffe och som vi säger att den som de har gjort är 100% perfekt, om det finns perfektion. Och då kommer till oss, till rosterier. Det som vi kommer att göra kommer att påverka den kaffe. Det kan göra så att det kan bli från 0 till 100. Det betyder att vi kan få världens bästa produkt Och på grund av att rosta hantera på fel sätt, det kommer, kan bli världens sämsta. Så rostningsdelen är lika viktig som produktionsdelen. Så med mörkrostat. Om vi tar en högkvalitetskaffe som från sin ursprung smakar, vi säger, jasmin, äpple, tropiska frukter. Det finns starka karakteristika som kommer från jordmånen, processen och hela den här biten. Och då kommer till mig och jag hanterar det på fel sätt. Fel sätt betyder att jag rostade i den punkt, i den nivå som allt det här försvinner. Det är precis som en bra sötbit. Det är precis som andra råvaror. Du tar världens bästa sött och du ger till Parolars till exempel. Mm. Och du ger till mig som har inokol. Och jag bränner bort allt som finns i den. Då spelar det inte roll att jag har sått världens bästa sötbitet. Det är samma sak med kaffe. Om jag rostar det på fel sätt, det betyder att jag behåller inte de roliga egenskaper som fanns i kaffe. Jag bränner bort dem. Eller jag misslyckas med att ta fram dem. Eftersom det med värme under en viss tid som vi tar fram den som redan finns. Då spelar ingen roll vad kaffet fanns eller gjorts. Allt de har gjorts innan det har jag förstått det. Och då är det mitt del som är rostning. Sen har vi en till. Då är det bryggning. Och det är det vi glömmer.
Det är lika viktigt.
Det är lika viktigt. Det är samma sak. Om de har gjort rätt i produktionsområden. Och rosterier, jag som rostar eller någon annan har gjort rätt. Och då kommer kaffe till Oscar.
Ja, men alltså, för nu blir det komplicerat. För precis i produktionen har vi ändå professionella. I rostningen har vi professionella. Sen vid bryggningen släpps det fritt till var och en av oss. Så vilka är råden här nu?
Och det är där som är största utmaning när det kommer till kaffet. Om man tar en jämförelse med vin. De har gjort rätt i produktionsland. Det kommer till en butik. Och då köper du vinet. Det är jättesvårt att du misslyckas med att det ska smaka dåligt. Det är bara att se till att det är rätt temperatur. Öppna, kanske lufta lite och servera. Det är inte många moment som du kan göra fel så att den ska smaka dåligt. Men när det kommer till kaffet, om de har gjort rätt, det vet vi inte, men vi säger att de har gjort rätt. Och rosterier har gjort rätt. Och då kommer till dig, till mig hemma. Eller på ett kafé. Och då gör jag har kanske 100 parametrar som jag måste följa och göra rätt för att det ska smaka bra i koppen. Och jag misslyckas med en hel del av dem, då kommer det att smaka dåligt. Och det kan smaka från, okej, det var inte full smak, full potential. Det smakar lite så här. Eller det kan göra så att världens bästa kaffe smakar jättedåligt på grund av att jag har gjort fel.
100 moment?
Ja. Om vi pratar om espresso, vi pratar om nästan 100 parametrar. Om man räknar varje grej som man måste göra rätt. När det kommer till bryggning, då har vi målning. Att du ska måla kaffe på rätt sätt. Du kan inte ta en hela ben och brygga. Det kommer ta flera dagar. Så du måste dela varje ben i flera små partiklar. Hur stora ska vara de partiklarna? Det beror inte på hur ska du brygga. Om du ska göra espresso, då måste det vara jättefina partiklar. Ungefär, vi säger 2000 partiklar per bena till exempel. Ska du göra brygg, då ska det vara mycket grövre. Ska du göra ibrick, som är en av de äldsta bryggningsmetoder som man kokar i en liten panna, då pratar vi upp till 10 000 partiklar. Så eller gör du svensk kok, då ska det vara grovmålet. Så du måste måla kaffe på rätt sätt. Så om vi säger okej, du har lyckats med det. Sen ska du brygga den. Säg att du ska göra en espresso som är en av de mest komplicerade sätt att brygga. Du måste ha rätt temperatur, ren vatten, ren maskin. Du måste dosera på rätt sätt. Du måste ha en exakt bryggningstid. Tiden som vatten är i kontakt med kaffet. Är det lite längre eller lite mindre, då blir det dåligt. du måste ha varma, alltså det är så många moment som kommer, samma som med brygg, samma som med svensk kok. Det är inte bara att måla lite kaffe och stoppa lite vatten och över elden. Hur lång tid ska det vara där? Ska du börja med varm vatten? Ska du börja, alltså alla de här parametrarna påverkar slutresultatet. Vad jag ville säga att om jag mörkrostar en högkvalitetskaffe eller en lägre kvalitet, spelar ingen roll, då gör jag så här. Jag ersätter de ursprungliga smaker med min, med rostningssmak. Eftersom mörkrost, det betyder att du bränner bort nästan allt. Sötman, syra, de där lättmolekylerna, de försvinner borta. De är någon annanstans. Och då blir kvar en produkt som är oftast bitter, lite bränt, lite som aska. Ja. Lite som, ja. Då kommer andra smaker i just den produkten som har ingenting att göra med ursprungen.
Men, och kan man då säga att mörkrost automatiskt är dålig kaffe?
Enligt mig, och jag tror många som håller med mig, mörkrostat kaffe kom efter en behov. Och vad var behovet? Och inte kasta dåligt kaffe. Så när man mörkrostar någonting, man vill gömma någonting. Och oftast är det inte någon bra du ska gömma. Om du har en, det är nästan samma som med kryddor. Om du har en högkvalitets sortbit, du går inte att blanda 10 olika kryddor. Ja. Samma som med kaffe. Om du har en kaffe som är defekt, det betyder att det är en lågkvalitetskaffe, det är mycket dåliga ben, någonting så. Gör du en mörkrost, då kan du gömma en hel del av det. Men det kommer med ett pris. Att ska du gömma någonting, då ska du mörkrosta, då ska det bli bitter. Då ska det bli bränt, då ska det bli en intensiv dryck som nästan man nästan inte tål, men man vänjer sig med det. Och nästan alla länder har det. Och den land som tror jag har som mörkast är typ Frankrike. Fransk rost, till och med spanjorerna har någon liknande. Men nästan alla länder har mörkrost. Och det har blivit en stor del av marknaden.
Om man vänder på det hela, vilken är din favorit? Har du en favorit bland kaffe?
Jag har en av de mest favoriter som jag har haft i de senaste 16-17 år. Det är den som kaffe som heter Geisha. Det är en variant av kaffe, en varietet som heter Geisha.
Finns Geisha att köpa i Sverige eller?
Ja, nästan. Eller de flesta av mikrorosterier försöker ha någonting i sin sortiment. Det som har blivit som problem, som det var någonting som vi visste det skulle komma, att det finns många geisha i många sortiment. Det är inte alla som håller nivån. Så vill man ha den äkta högkvalitets geisha från Panama, då måste man leta lite mer noggrant. Så det har blivit en sån namn som bara det står geisha, då blir det dyrt, då blir det exklusivt. Men det följer inte alltid den som jag personligen känner till. Och eftersom jag har varit i Panama, jag var internationell domare 2012. Blev jag bjuden att vara internationell domare. Eftersom den som de kallar Best of Panama, det är en tävling som producenterna gör med varandra. De kommer med sina bästa kaffe och det rostas på samma sätt. Och sen de testar de kafferna och sen de bjuder in domarna från andra länder för att testa dem. Och de som rankar som högst, de auktioneras på nätet. Så jag hade äran att vara en av de där domarna. Och det var en av de bästa grejer jag har gjort i mitt liv. Och jag fick testa. Och då är det så här, de har olika delar i den här tävlingen. De traditionella varieteter, de är separata. Den som vi kallar för naturals, att de torkas med fruktsåtet på en separat kategori. Och sen geishas, de har gjort en separat kategori. Eftersom innan dess, då var det så att geishas vann alltid allt. Så de säger, det är som att man ska tävla. Ja, Kostandino och Alex ska spela fotboll. Ja, det är som en orättvis jämförelse. Så geishas alltid är separat. Och det var första året de gjorde när jag var där. Mm-hmm. Så då...
Wow,
Ja, du kan förstå hur en mind-blowing upplevelse för mig att vara där och vara internationell domare. Så, och den, redan då började de odla, alltså de som är här gårdar där, och började säga att namnet har blivit så stark. Panama, Geisa, all det här. Många som vill gå där och shoppa gårdar, men det fanns ingen plats för mera gårdar just i det området. Men då finns i lägre nivå. Så de gick där, de satsade sina pengar, började odla Geisa. Det tog 2-4 år när de började plocka och testa. Det är inte samma grej. Men vad ska de göra med det? Det måste säljas. Och det är en Geisa. Så de sa i några år, ni kommer att se många Geisa-sorter i marknaden som håller inte nivå. De kan säga samma pris, men det är inte samma smak. Och det hände också.
Men om man då ska ge tips till de som ska köpa kaffe hemma. Finns det någonting som man kan på förpackningen avgöra då vad det är för typ av kaffe? Alltså hur man har då hanterat kaffet och hur man har rostat det. Alltså finns det några saker man ska söka efter på förpackningarna?
När du ska gå till en vanlig affär, du kommer inte att hitta det som vi kallar för specialkaffe. Just nu i Sverige finns inga. Du kan inte gå till Kamax eller någonting och då har du en hylla full med specialkaffe. Det gör inte det. Då ska du gå till små rosterier.
Till Costas of Sweden.
Till exempel, en av dem som vi har här i Umeå. Och då ska du komma i kontakt med folk där och fråga om vad finns. Då är det som 99,9% du kommer att hitta någonting som är riktigt, riktigt bra. Du kommer inte att bli lurad eftersom många rosterier jobbar just med speciellt kaffe. Och de har färsk, alltså högkvalitetskaffe, den är färsk. Vi har inte några jättestora produktion och stor lager och så här. Det är färsk, nyrostat kaffe. Bara det gör att upplevelsen är dubbelt så mycket än gammal rostkaffe som är hos någon lager länge. Eftersom du vet, det är jättesvårt att hantera stora produktioner. Det måste finnas stora lager någonstans. Samma som butikerna, det är inte de som vi köper några kilo idag. Det är flera pallar som de köper och måste ha i sitt lager för att fylla på hela tiden. Så en liten mikrorosteri, det är som en liten bageri till exempel. Det nästan går inte att jämföra hur en mikrorosteri funkar jämfört med en stor rosteri. Så en mikrorosteri och soppa, prata med dem. Man kan söka på nätet. Många mikrorosterier som har webbshop som säljer i landet. Och då kan hitta riktigt, riktigt bra kaffe.
Kostas, i introt här som Matilda inledde podden med, så berättade hon att du har tagit fram lite egna produkter för baristavärlden, lite innovationer. Kan du berätta, vad är det här för någonting?
Så det här är en rolig sak. Det är en del av min passion och intresse, men jag har inte lagt så mycket tid tyvärr. Och jag skulle vilja lägga lite mer tid. Men 2006, eller när jag sa till dig i början att jag gillar mycket med det här hantverket och sånt. Det är så det börjades. Och jag försökte alltid hitta sätt att förenkla vårt hantverk, men samtidigt inte tappa det. Jag vill inte automatisera det som vi gör, sättet vi jobbar med kaffe. På den sista biten, bryggningen, inte på rostningen och sånt. Jag vill förenkla det, göra lite lätt för baristor, men inte automatisera. Fortfarande ska finnas där artistisk handverksmoment. Så 2006, när jag skulle tävla i VM, jag hade ett problem med dosering. Att när jag doserade min espresso, då spillde jag kaffe. Och jag ville ha lite mer kaffe och då filterkorg var lite, det rimtes. Alltså det, och det var, då tappade du poäng när du spiller kaffe när du jobbar. Och då kom jag fram med den som hon kallade för IDR, Intelligent Dosing Ring. Då var det en tratt i gängen som man stoppar ovanpå filter och man doserar. Och den tiden fanns inte det. Men vi hade problem, så de kvarnarna som vi hade då var det svårt att dosera utan att spilla. Och vi var tvungna att använda våra fingrar och det såg inte hygieniskt ut och det tog tid. Så det var en moment som det tog tid, det blev inte rätt, det såg lite som smutsigt, du vet, fingrarna och sånt. Hade varit corona, då var det kaos. Så jag kom fram med det och jag bara tog en kopp så här, som det var, jag vet inte om det var någon kopp. Så jag klippte bort kanten, stoppa ovanpå filterkorg och börja dosera. Och då var det någonting som det har aldrig funnits. Så jag tillverkade med egna händer genom min pappa som hjälpte mig. Men vanligt plott, då gjorde jag en sån ring som satt riktigt, riktigt bra på portafilter. Och då använde jag det under mina träningar här och på vårt café då. Och då, när jag var i VM i Bern, då använde jag den tratten. Och det är många som kom fram. Vad är det här? Hur har du gjort? De hade aldrig sett någon liknande. Och det hände 2006. Efter det, då kom fram till marknaden massa sådana liknande. Inte exakt som jag hade gjort, men liknande trattar som hjälper med dosering och sånt. Så 2011 tog jag beslut att ta fram det som ett produkt. Och utveckla det och göra produktutveckling och designa fin. Och då fick jag hjälp med strukturdesign och göra någon snygg så här variant. Och efter några månader, då, eller nästan ett år, då tog jag fram det som kallas för IDR, Intelligent Dosing Ring. Och det var en produkt som väckte många frågor. Det var både positiva och negativa reaktioner. Och det är roligt som 10 år efter nästan, när jag gjorde launch av den här produkten. Det finns så mycket liknande i marknaden, helt, helt sjukt. Ingen som säger nu någonting emot det. Men den tiden, även om det redan fanns lite andra, men den eftersom det blev ganska viralt, folk, alltså de kommentarerna jag kommer aldrig att glömma. Det var folk som älskade det, och de älskar fortfarande. Och jag säger älskade, så det finns ingen, vi producerade inte längre. Och det var folk som var så negativa. Nej, man ska inte göra så. Det här är fel och det här är det. Och när man ska göra den traditionella. Du vet, det är alltid sådana människor. Men, att göra långa historia kort. Det är inte att vi sålde miljoner eller någonting. Men vi gjorde, vi säger, några tusen exemplar och såldes. Det såldes verkligen i hela världen. De gick på alla världens håll. Och det var en sån turning point för våra varumärke också. Så det är inte många som kände mig för en barista eller rostare som från Sverige som har tävlat och hit och dit. Men då alla de människor som kom i kontakt med produkten och den virala video som var på YouTube och Barista Magazine hade skrivit om det. Det är den största tidningen inom kaffet. Alla visste IDR från Cost of Sweden. Och det var då jag började använda även Cost of Sweden som en märke. Det var just på grund av den produkten. Då blev det världskänd på grund av den produkten. Fast produkten gav aldrig någon större vinster eller någonting. Men även fortfarande idag, det finns folk som känner oss just för den produkt. Och inte att vi rostar kaffe eller vi brygger kaffe. Så det är jätteroligt. En var det, och sen 2016-17 då tog jag fram Ditampen. Distributor och tamper. Det var en ny variant av tamper som var 2 i 1. Och det var det första. Det fanns den som vi kallade distributor. Det är en produkt som distribuerar kaffe i filterkorg. Och sen den som vi kallade tamper som man trycker och får lite motstånd. Så de två produkterna fanns. Men det fanns ingen produkt som kombinerade de 2 i 1. Och vi var det första med att göra det. Så det var den andra produkten. Så vi tog fram den som var 2 i 1. Och då gjorde jag tillsammans med Johan, en kompis som är en designer, som hjälpte mig att ta fram en speciell handtag. Den innovationen var handtaget som man kunde båda sätta de tamper och distributor på varsin sida, men även använda det separat, som separat produkt. Så vi hade Ditamp 2 i 1 och Ditamp single version. Och då sålde vi några stycken naturligtvis. Det var som alla var med Cost of Sweden som hade ID här, nu har det här och hit och dit. Sen det var ganska stor, då började det bli stora även på sociala medier. Så vi började lägga ut video med hur vi jobbar med det och hur är vår teknik och hantverk. Det var ganska speciell och då blev vi, ja, miljoner views just på det sättet och vi jobbade och på grund av de produkterna.
Wow. Och som du berättade, du driver alltså Costas of Sweden med rosteriet. Och jag vet att nu på senare dagar så reser du en hel del och du utbildar inom rosteri. Och du har varit en hel del i Abu Dhabi.
Japp.
Kan du berätta om det här?
Ja, det här är kanske en av de största projekt som jag har gjort. Jag har varit inblandad med. Och det var någonting, jag tror det var en resultat av just de här produkterna. Hur vi jobbade, sättet, vår filosofi runt kaffe som väckte intresse av några personer där som ville jobba inom specialkaffe och satsa inom industri. Så det var det var många som kom i kontakt med oss just den tiden, speciellt genom sociala medier. De skrev till oss, vi älskar sättet ni jobbar. Kan ni köpa tjänster som en utbildning? Eller kan vi använda ert namn? Fast vi har ingen kedja, färdig koncept. Men många som säger, vi vill driva Cost of Sweden där och där och där och där. Många av de här meddelanden och folket, vi såg att det var ingenting seriöst eller någonting. Men de tyckte det var så häftigt, de bara ville komma i kontakt med oss. Men det var en ung kille som var jätteintresserad. Han presenterade hela sin filosofi och tanke och hur han tänker och han ville samarbeta med oss och allt det här. Och då vi började skriva till varandra och komma i kontakt och till slutet han ville komma och träffa oss. I alla fall han kom upp från Abu Dhabi, han var i Serbien och studerade. Han kom upp till Umeå och jag sa till honom, jag tänkte man kanske vill komma och se Stockholm och sen besöka oss. Nej, han tog flyget från Stockholm, Umeå, han visste allt. Han kom på rosteriet och han blev helt fascinerad med vårt kaffe, hur vi jobbade, hela Cost of Sweden filosofi. Och då presenterade han presenterade sin koncept och vad han ville göra. Han ville bygga ett rosteri med enligt våran standards i Abu Dhabi. Och Abu Dhabi är huvudstaden av emiraterna. Det är inte lika populärt som Dubai, men det är en av de häftigaste ställen som finns i Mellanöstern. Så vi började diskutera, var i kontakt i några månader. Sen han bjöd ner mig, det var 2020, innan, just några veckor innan det började bli lockdowns och sånt. Då åkte jag ner i en vecka och se den potentiella lokalen och hur marknaden var och allt det här. Sen vi var i kontakt i flera månader och tog beslut att slutet av 2020 skulle jag åka ner och hjälpa dem att starta. Och då var det mitten av pandemin. Det var svårt att hitta flyg. Så jag åkte ner och jag hjälpte dem att starta ett rosteri. Och tanken var inte att stanna länge, men eftersom det var lockdowns i Abu Dhabi. Det betyder att varje gång du åkte där, du var tvungen att stanna i karantän i 2 veckor. Antingen i Abu Dhabi eller stanna i Dubai, emiraten bredvid, i 2 veckor och sen komma i Abu Dhabi. Och då gjorde det svårt för mig att komma fram och tillbaka. Då stannade jag där i 7 månader. Och jag har aldrig varit borta från min familj i 7 månader. Aldrig varit borta från mitt verksamhet, från allt. Men det var en projekt som, det var ganska svårt. Det var under pandemin och restriktionerna, det var jättetuffa. Så det gjorde, hela jobbet gjorde jättesvårt. Men jag är en sån person som ger sig aldrig. Så jag stannade där tills allt är up and running och gjort den som jag sa att jag skulle göra. Så vi byggde den rosteri som heter Hermoso Coffee Roasters. Och det finns fortfarande. Nu håller de på att flytta den rosteriet mitt i stan. Så det var på en industriområdet. Därför jag var där förra månaden. En fantastisk lokal, fantastiskt koncept med träningscenter för baristor och servering och bar och uteservering och rosteriet i samma lokal. En jättehäftig koncept. Så de kör på.
Du är där nere och coachar dem?
Japp, det är konsultationsjobb. Men båda rosteriet är byggt enligt mina krav och standards. Rostningsprofilerna som de använder är Costas of Sweden. Rostningsprofiler är det som vi jobbar med. Till och med några av drinkarna som de har köpt recepterna för att servera de drinkarna som finns bara här hos oss och där. Det är ingen annan som har det i hela världen. Och ja.
Kostas Pleatsikas, stort tack för att du gästade Kreativa Norrland.
Jag tackar er och jag vill även önska er lycka till med den här podden. Och det var en ära för mig att vara här.
Tack så mycket.